Vi ber tillsammans. Tack Gud för förmånen och möjligheten att få mötas så här och fira gudstjänst tillsammans. Tack för din nåd och din kärlek som alltid är i rörelse, som söker oss människor, som vill rädda din skapelse. Gud, vi ber för de pengar som har samlats in, för Kristinakyrkan och för Pingstkyrkan, för det vi vill göra, för det du vill göra i vår stad, i vår bygd, i vår värld. Och vi ber att det bibelord som vi har läst, som vi nu ska titta på och fundera på, att det ska sjunka ner i våra hjärtan. Bli någonting vi lever. Gud, vi ber med saltarens ord. Öppna våra ögon så vi ser undren i din undervisning. Amen. Det är jättegott, tycker jag, att få mötas och få fira gudstjänst tillsammans. Jag heter David Fiske, pastor här i församlingen. Och du som är här för första gången eller inte brukar vara här så ofta, extra välkommen. Och till ni som är här mycket, gott att ses igen. Idag, fastän vi inte brukar ha kyrkfika på sommaren, så har vi det idag. Och det har vi av en speciell anledning idag. Det är så här att i början av augusti så är det en stor ungdomsfestival här söder om Örebro som heter Frizon. Där ungdomar från hela Sverige kommer. Och vi var ett gäng härifrån Lindsberg förra året. Och vi ska åka tillbaka igen. Jag tror vi blir lite fler än förra gången. Och det är alltså en festival fylld av gudstjänster, bönemöten, disco, fotbollsmatcher, massa olika musik, utställningar och mat och hejvilt. Och det enda som inte ryms där är sömn. Men allt annat händer och pågår. Bibelstudier och rockkonserter om vartannat. Fantastiskt härligt. Och vi har så att ett gäng av de som åker från oss är de som är asylsökande. Och de får gå in gratis på den här festivalen, vilket vi är jätteglada för. Det är väldigt snällt av Frizon och bjuda alla som är asylsökande som har en väldigt begränsad ekonomi. Men det vi ska göra under kyrkfikat nu är att vi ska samla in pengar till deras matbiljetter. För det kostar några hundra kronor per styck och det är svårt att ha råd med det när man har de pengar man får som asylsökande. Och det är det gänget som ska åka som har fixat fikat. Ni kan väl vinka, ni som ska på Frizon. Kan ni vinka lite grann? Är de här? Ja. Och så där. Så det är till dem, det gänget då som är asylsökande. Det är de som vi samlar in dessa lite pengar till så att de kan inte bara ha det bra på Frizon utan även äta någonting på Frizon. Så det blir kyrkfika, det blir lite olika kakor som det brukar. Det blir också en afghansk rätt som heter bulani. Och den är vegetarisk. Sa jag rätt? Det var någon som skrattade åt mig, så jag sa nog fel. Men den smakar nog gott ändå, oavsett uttalet. Så det händer. Det blir en jättebra grej för våra ungdomar att få göra tillsammans här efter sommaren. Så var med och bidra genom att äta gott och lägga lite mer pengar än vanligt för fikat. Nu är vi inne i Guds rike. Vi har läst två bibeltexter som handlar om Guds rike. Vägen till Guds rike och livet i Guds rike. Innan vi säger någonting annat så tänker jag att jag vill säga någonting om vad är Guds rike för någonting? Och det finns massa olika förklaringar. En som jag använt tidigare, som jag har snott hejvilt från Kent Hiding, det är att Guds rike är där Guds vilja sker. Alltså där det blir som Gud vill att det ska vara. Det är Guds rike. Det är alltså inte en geografisk plats som man tänkte i det gamla förbundet, utan det är där det finns människor som vill leva ut hans vilja och som ger utrymme för Gud att få göra som han vill, så att hans kärlek och hans godhet får liksom spelutrymme här på jorden. Det är Guds rike. Guds rike är inom er, säger Jesus. Och det kan vi få ge vidare, där Guds vilja sker. Men hur är vägen till det riket? Hur blir jag en del av det? Och hur är livet i riket? Vad betyder det för mig om jag är en del av det riket? Om jag är en kristen? Vi börjar med vägen till riket. Vägen till Guds rike. Och då läste vi från Johannes evangeliet kapitel 3. Det är Nikodemus som pratar med Jesus. Nikodemus, han är en vis man, en religiös man. Han är en del av det judiska rådet. Han är en religiös ledare. Han har koll på det här med Gud. Och Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus protesterar på en gång. Hur kan man födas på nytt? Och vägen till Guds rike, säger Jesus redan från början här, är inte att du behöver göra något nytt. För det är inte det som här, det handlar om att en människa ska födas på nytt. Det handlar inte om något att du ska göra något nytt, utan vägen till Guds rike är att du ska bli något nytt. Och det är en väldigt stor skillnad. Vägen till riket är inte att göra något nytt, utan att bli något nytt, att födas på nytt. Vi sjöng precis i den här jättefina sången "Möt mig nu som den jag är". Och då sjöng vi "Gör mig till den jag ska bli och lev i mig". Det är det handlar om. Gud gör någonting nytt med oss. Vi blir födda på nytt. Och det är en väldigt stor skillnad. Nikodemus tänkte nog att han redan var en del av den. Och vi kan tänka att ja, för att bli en del av riket, jag behöver bara korrigera någonting. Jag gör någonting extra så är det klart. Men Jesus säger, du måste födas på nytt. Du måste börja om helt. Och vi är ganska många här inne som har glasögon, där bland jag. Nu har inte jag jättestarka glasögon, så jag ser att det är några här i alla fall, om jag tar med dem. Men om, nu har jag ju liksom börjat snart äntra den här medelålderstillvaron. Några år kvar tror jag att jag kan få innan dess. Så jag vet att någon gång kommer de här progressiva glasögonen dyka upp i min värld, när man går runt så här hela tiden. Om jag inte byter de här på flera år, då så behöver jag ju, då har min syn förändrats och de här glasen funkar inte längre. Jag kan inte se med hjälp av de här glasen. Och hur brukar man göra när man inte ser bra ut i sina glasögon? Jo, man putsar dem. Man ser till att de blir lite renare. Men det hjälper ju inte om jag har fel glas. Då kan man ju putsa hur mycket som helst. Man kan köpa en massa dyra sprayer och rätt dukar och man kan hålla på hur mycket man vill och putsa bort fläckar om man har fel glas. Då hjälper det liksom inte att hålla glasögonen rena. Och ibland så tror vi att man kan bli en del av Guds rike genom att bara putsa lite på ytan. Men det Jesus säger är att vi behöver byta glas. Någonting behöver bytas ut i oss för att vi ska kunna se Gud. För vi ska kunna se bra. Så förändringen sker på djupet. Och jag tror att Nikodemus tänkte för sig själv, varför skulle jag behöva födas på nytt? Han hade den perfekta bakgrunden. Han var en del av Israels folk. Han var ju redan med. Han var ju religiös ledare. Varför skulle han behöva födas på nytt för att kunna se Guds rike, för att vara en del av Guds rike? Och hela samtalsämnet, det de börjar att prata om, det är vem är Jesus? Så att födas på nytt här, det handlar om min inställning till vem Jesus är. Att tro på Jesus Kristus, det är vägen in i riket. Då byts glasen ut, då händer någonting helt i mig, då blir jag förlåten, då får jag börja om med Gud. Jesus pratar om att vara född av ande och född av vatten. Och det här kopplas ihop genom Nya testamentet. Dopet och den heliga ande. Det hänger ihop. Och jag tänker att för att summera det enkelt så handlar det om att vägen till Guds rike alltid behöver ske på Guds villkor. Och då kommer jag ihåg en viktig händelse för mig när jag tror jag var 17 eller 18 år. Mina föräldrar var bortresa så jag var ensam hemma. Då hade jag bytt en kompis och sov över. Så hade jag lånat ett tv-spel, ett PlayStation. Då var det väl ett som var det coolaste. Och det hade inte vi möjlighet att ha hemma. Så jag lånade det av en kompis och så satt jag och den här andra kompisen och spelade tv-spel. Och sen sent på kvällen så skulle vi fika och så började vi prata lite allvar. Och han ville bli kristen. Han hade bett länge, sa han. Han ville liksom vara med, men han kände att det är... Han försökte, men det hände liksom. Det var ingen kontakt. Aldrig något svar från Gud. Och han började frustrerad över det där. Och jag, som var kristen och 17 år, visste inte riktigt vad jag skulle ge för råd. Jag ville väl skicka honom till min pastors där. Men han var inte där och spelade tv-spel med oss. Så fick liksom vi sköta det där. Vilket var en jätteviktig erfarenhet, naturligtvis. Men då satt vi där och så bad vi tillsammans. Och efteråt så sa han så här. Det här var första gången jag bad till Gud, inte bara på mina villkor utan på hans. Nu försökte jag leta Gud utifrån hur han vill bli funnen på hans sätt. Och inte bara som jag tänker att det ska vara. Och där hände någonting hos honom som ledde vidare till att han blev döpt och med i församlingen jag var med i. Och jag tror på den där upptäckten min kompis gjorde. Efter tv-spelskvällen. Att söka Gud på hans villkor. Jag tror alla vi har en bild av hur jag vill att det ska vara. Och så behöver jag möta Gud på utifrån hans bild. Jesus är här också inne på anden och köttet. Det som har fötts av kött är kött. Och det som har fötts av ande är ande. Köttet det är... Inte liksom kroppen i sig, utan det handlar om det i mig som inte vill ha med Gud att göra. Det onda i oss, kan man säga. Och för att få vara en del av Guds rike, för att bli en kristen, för att bli frälst, som, eller vilka ord man nu vill använda, så räcker det inte med att fixa till köttet. Att hantera det där dåliga i oss. Att ta bort någonting. Utan det handlar om vad vi sen fyller oss med. Alltså, som kristna så tror jag att vi, någonstans säger man nej till vissa saker. Men det räcker inte. Utan följdfrågan kommer, vad säger vi ja till? Det här, ibland i kyrkans historia så har vi varit väldigt duktiga på att lista upp vad är det vi ska säga nej till. Och det är en relevant fråga. Vad tar jag bort ur mitt liv när jag är en kristen? Men om vi inte fortsätter den funderingen med vad säger jag ja till? Då blir det ganska halvt. Den som har antingen varit i missbruk eller arbetat med missbrukare skulle kunna hålla med om den här bilden att om man ska hjälpa någon som är alkoholist eller narkoman eller har ett annat typ av missbruk, så räcker det inte med att plocka bort missbruket, ta bort alkoholen. För då blir det stort tomrum i den människan som måste fyllas med någonting. Utan det som behöver hända är att den människan hittar någonting annat att fylla sitt liv med. Jag tänker naturligtvis att då är det bra att välja Jesus. Att han får ta det där tomrummet. Men för att bli av med missbruk så kan det bli någonting annat. Det kan vara något annat. Men man måste ha någonting. Det räcker inte med att ta bort och säga nej. Vi måste fylla oss med någonting. Och nu har jag en fråga till dig. Och din väg till Guds rike. Är det något som du behöver säga nej till? Du som har varit med länge i kyrkan har ju vissa bilder av vad de här listorna har varit, vad det här vi skulle säga nej till. En del av dem på listan är bra saker att säga nej till, andra kanske inte är så nödvändiga. Vi struntar i de där listorna och så breddar vi frågan mycket mer. Vad är det du behöver säga nej till? Eller är det något som du behöver välja bort för att kunna bli en del av riket? Det skulle kunna vara hämnd. Det skulle kunna vara skvaller. Det skulle kunna vara jättemånga olika saker. Och det kanske är olika saker för oss här inne. Vi ställer oss den frågan, men den viktigaste frågan blir naturligtvis, vad är det vi säger ja till? Och det kommer ju till nästa del här sen, när jag ska prata om livet i Guds rike. Så vi väntar lite med den, men det är ju det avgörande. Men tänk på det, vad behöver du och jag säga ja eller säga nej till? För Jesus är inte det här liksom något vi kan tänka att ja, men det kan väl vara bra att göra, utan för Gud, för Jesus är detta livsviktigt. Du måste födas på nytt för att se Guds rike. Du behöver säga nej till något, säga ja till något annat, säga ja till Jesus. Det finns liksom inget annat val om du vill vara med. Det väljer vi ju själva. Sen gör Jesus en liknelse i den här korta dialogen. Och det är att anden är som vinden. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som föds av anden. Och likheten mellan anden och vinden, tänker jag, när Jesus talar här, det är att båda gör all skillnad i världen, men syns inte. Vi ser ju inte vinden och vi kan inte heller styra den. Men utan vinden så står segelbåten still. Då spelar det ingen roll hur fin segelbåt du har, du kommer inte så långt. Utan vinden så tar elden inte fart. Utan vinden så sprids inte fröna från alla träd och växter. Och då skulle vår värld inte se ut som den gör om inte vinden spred fröna. Utan vinden då störtar segelflygplanet och skärmflygaren. Och det är samma sak med anden. Osynlig och också att vi inte riktigt kan kontrollera honom, men anden gör all skillnad i världen. Utan anden så står vi stilla, då tar vi oss inte fram. Utan anden så kan vi inte växa, så sprids inte Guds kärlek vidare till andra, då står fröna still. Och utan anden så störtar vi ner i mörkret. Så vi lever med anden, med vinden i ryggen, med kraften som bär, om vi vill. Att födas på nytt, att säga nej, att säga ja, det låter ju ibland som en övermäktig uppgift. Hur ska jag lyckas med det? Andens vind ger dig skjuts. Andens vind ger dig lyftkraft. Det är så det blir möjligt. Vägen till Guds rike. Nu vill jag säga någonting om livet i Guds rike. Paulus som skriver det här, han gör ju en sån här jämförelse vad Guds rike inte är och vad Guds rike är. Och vi ska börja med det Paulus säger att Guds rike inte är. Guds rike är inte, och så säger han, mat och dryck. Och då blir vi väl lite förvirrade kanske. Vem trodde det? Vem trodde att det var Guds rike? Nu fikar vi ju ofta i kyrkan och så, men vi tror ju inte att det är det som är grejen. Varför säger Paulus så här? Och då får man backa och kolla på hela det kapitlet, kapitel 14 i Romarbrevet. Vad är det han pratar om? Varför säger han att Guds rike inte är mat och dryck? Så jag ska ta med lite i den bakgrunden. Och så leder den fram till en sån där fråga som jag hade innan också. En fråga till dig och till mig. Bakgrunden var att för en jude så var inte allt kött tillåtet. Det var vissa maträtter, det var vissa djur som man inte skulle äta. Därför var man noggrann med vad man stoppade i sig. Och det här, när de första kristna som var judar tog med sig det här sättet att tänka. Och de gav också det vidare till andra som blev kristna som inte var judar från början. Var noga med vad du stoppar i dig. Om man köpte kött i Romarriket så var det slaktat på torgen i städerna. Och det mesta av det köttet var offrat i närheten av ett tempel och en del av en tempelkult. Så nästan allt kött, det mesta kött man kunde köpa, det hade offrats till någon avgud eller till kejsarens ära eller till någon guds ära. Så det hade liksom, det var dedikerat till en annan gud. Och det gjorde ju att kristna och judar kände, ja, men det där vill vi inte äta. Vi vill inte vara med och bidra till att andra gudar tillbeds. Och då blev det en fråga. Hur skulle de här kristna nu tänka? Det fanns två sätt att tänka då. Antingen så avstår man från viss typ av kött. Från vissa djur och också då det som har offrats till andra avgudar. Så tänkte vissa. Och andra tänkte, nej men Gud har liksom godkänt allt kött. Vi får äta vad som helst nu. Och Gud är större, Jesus är större än alla avgudar. Vi lever i frihet som kristna. Jag behöver inte vara rädd för någonting. Så vissa var noggranna och åt bara viss typ av kött. Och andra åt vad som fanns. Och det här ledde till att när de kristna skulle mötas och fira gudstjänst, då åt man ofta tillsammans. Inte bara kakor och bullar, utan mat. Då kunde alla kristna inte sitta tillsammans. För då var det två grupperingar. De som åt allt kött och de som bara åt visst kött. Eller inget kött alls. Och de kunde liksom inte mötas. Och i kapitel 14 försöker Paulus ge dem en lösning. Hur ska de göra för att kunna äta tillsammans? Så egentligen inte den stora frågan är vem har rätt? Frågan är hur ska de kunna äta tillsammans? Och jag tror att, förstår ni skillnaden i de två frågorna? För den ena frågan är ju, får man äta vilket kött som helst? Får man äta det där som var offrat till avgudar? Och det är en frågeställning. Men den som Paulus framförallt svarar på, det är frågeställningen, hur ska ni komma överens nu när ni tycker olika? Och det Paulus säger, det är att han tycker att friheten i Kristus är större än allt annat. Därför kan man äta vad som helst. Men den som lever i den friheten måste ta hand om den som inte tänker så. Och helt enkelt avstå från att äta kött när den är med. Så det Paulus säger är, ät vad som helst, men om det blir ett problem, avstå. Så den sida han håller med i, det är den sidan han säger, ni får ändra på er. Det var hans lösning. Och det här är ju spännande att fundera på. Finns det frågor som har blivit så viktiga för mig som kristen att den hindrar mig från att kanske umgås med andra kristna eller för att leva för Jesus? Finns det frågor som blir en stridsfråga i en kyrka eller mellan kyrkor som krånglar till det? Svaret är ja. Det är därför vi har massa olika kyrkor ofta. Frågan är, vad ska vi göra med det? Jag ska ge ett exempel från den här församlingen på en sån där sak att avstå från. Det handlar inte om offerkött och liksom, utan det är en mer praktisk sak. Och jag tror inte vi som församling har tagit ett beslut på att så här gör vi. Men i praktiken ser jag en sak som några här i församlingen avstår från för någon annans skull. En del i den här församlingen har god ekonomi. Och om vi ska göra någonting som församling, till exempel åka på ett församlingsläger eller församlingshelg, så skulle en del personer ha råd med 3 nätter på hotell på ett fint ställe med sjöutsikt eller havsutsikt eller vilken utsikt som helst. Och äta den dyraste maten och så vidare. Och en del i den här församlingen skulle ha råd att skicka sina barn och ungdomar på de dyraste lägren eller på åka på ett sportlovsläger till Åre 5 dagar och åka slalom eller till Trysil eller runt hela jorden om det vore så. Andra i den här församlingen har inte alls den möjligheten och kan knappt köpa en bussbiljett för att ta sig till det där stället. Och det är ju jättekul för de som har mycket pengar eller helt enkelt bara en god ekonomi. Och den vill man ju använda. Men i den här församlingen när vi åker på församlingshelg så är det en dag. Och vi gör den så billigt som möjligt. Och de som inte kan betala, de får följa med ändå. Och så får de där som kan betala, betala lite extra. Och några långa skidresor har vi aldrig gjort på många år. Vi gör det som vi har råd med. Och när ungdomarna åkte på resa för några veckor sedan till Stockholm så samlade vi in pengarna under ett halvår och gjorde, som en del minns, en restaurangkväll där ni fick komma äta mat och betala. Och sen så gjorde vi en konsert och samlade in pengar så att alla kunde följa med. Och då avstår den som har mycket pengar från att göra det så fint och bra som den skulle kunna för att den som har mindre kan följa med. Och då avstår man någonting. Och jag tror att många av oss känner att ja, det är det värt. Det är ett bra sätt att göra det på. Och frågan jag vill skicka till dig. Ditt liv i Guds rike, är det något du behöver avstå från för någon annans skull? Alltså då handlar det om att avstå någonting som egentligen är bra. Något som egentligen du kan göra. Men som du för någon annan skull väljer att avstå från. Vad kan det vara? Så att inte friheten i Kristus förstör för din omgivning, utan istället lyfter din omgivning. Jag tänker inte ge några fler exempel där, för då begränsar vi tanken bara. Lev med den frågan du. Vad kan du avstå från för någon annans skull? Så, det var vad Guds rike inte var. Den här stridsfrågan om vad man fick äta och dricka. Guds rike var 3 ord. Och vi ska gå igenom dem lite lagom länge här. 3 ord vad Guds rike faktiskt är. Guds rike är, säger Paulus, rättfärdighet. Rättfärdighet. Det handlar om att jag har rätt relation till Gud. Att min relation till Gud inte är skev, inte avbruten och inte förstörd av min egen synd. Så rättfärdighet i den aspekten, min relation till Gud, att jag och Gud är vänner, att jag är hans barn, att jag kan höra Guds röst och han hör min, det är inget jag egentligen kan fixa. Utan rättfärdighet för Paulus är någonting vi får. Vi får den här rätta relationen med Gud. Utgångsläget där du och jag är Guds barn. Där vi kan se Guds rike. Det får vi av honom. Men rättfärdighet är inte bara med relation till Gud. utan också min relation till andra människor, att jag helt enkelt lever på ett rätt sätt. Om man gör något rättfärdigt eller om man gör något orättfärdigt på svenska, så gör man något orättfärdigt, då är man oschysst. Då är man snål, då lurar man någon annan. Rättfärdighet, det är helt enkelt att leva sant. Att leva utifrån den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det gör ni också för dem. Och den här förändringen är bara något vi kan få av anden i tro. Och även om vi inte använder ordet rättfärdig så väldigt ofta i vardagstal i svenskan, så önskar jag egentligen att vi kristna skulle bli lite mer kända för det. Vilka de kan använda andra ord för att beskriva det. Men ibland har vi blivit kända för lite fel sak. Kanske de här sakerna vi sa nej till. Tänk om vi fick bli kända för att vi lever i goda relationer. Guds rike är även frid. Att leva i frid. På engelskan finns ett ord här, peace. Och på svenskan har vi två olika ord. Frid och fred. Egentligen så är de där liksom samma ord. Men ändå i Bibeln så... Man kan se en skillnad i dem om man vill. Fred är ett ord vi använder ofta. Och då är det inte krig. Då är det inte bråk. För det är fred. Liksom på ett yttre plan. Frid hamnar också ännu mer, hamnar mer på insidan. I mitt inre. Att jag har fred med mig själv. Att jag har fred med Gud. Friden flyttar in. Jag tänker att frid... Det är när livet är som Gud hade tänkt i Edens lustgård i första Mosebok kapitel 1 och 2. När det är som Gud ville att det skulle vara. Harmoni i alla relationer. Det är frid. Och livet i Guds rike handlar om att få en försmak. Få, inte till 100%, men så mycket som möjligt leva i denna frid. Då kan det vara krig runt omkring mig. Men friden kan på något märkligt sätt finnas där ändå. Och spridas till andra. Guds rike är även glädje. Så fort jag talar om glädje så brukar jag ta med ett citat från C.S. Lewis. Jag gör det idag också. Det är så väldigt bra. Glädje är himlens allvarligaste uppgift, har han sagt. Glädje är himlens allvarligaste uppgift. Glädje är inte någonting, lite humor, lite kul som vi kan addera som en liten krydda i tillvaron. Utan glädje är djupt, fundamentalt, livsviktigt. Glädje här handlar alltså inte om vilken personlighet vi har. Ni vet, vissa har ett naturligt leende på läpparna när de går. Och det mesta är positivt. Och vad kul, nu var det varmt, vad härligt. Och nu regnar det, vad härligt, nu regnar det. Och vissa... Oj, nu är det varmt. Det var fruktansvärt. Nej, nu regnar det. Nej, det var fruktansvärt. Och man har lite olika personlighet. Vissa är mer upp och vissa är lite mer ner. Det är inte det vi pratar om här, våra personligheter. Här pratar vi om någonting mycket djupare än liksom ansiktsuttrycket. Glädjen kanske återspeglar sig förhoppningsvis i det. Men här pratar vi om en djupare glädje. En glädje som består. Och när Paulus säger att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje, så lägger han till en väldigt viktig sak. Så jag läser hela bibelordet igen. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige anden. Vägen till Guds rike och livet i Guds rike. Ta med de där frågorna. Vad säger jag nej till? Vad säger jag till? Vad kanske jag kan avstå från? Men framförallt också, vad är det jag får? Andens närvaro. Guds kärlek och ingripande i våra liv. Nu ska vi ha vår förbönsstund. Och vi kommer sjunga några olika sånger tillsammans. Ha tid för det. Under tiden kommer vi också ha möjlighet att tända ett ljus i ljusbäraren som en symbol för något du ber för eller något du tackar för. Ett sätt att göra bönen handgriplig, att man gör någonting. Vi har också ett kors där man kan få lägga en sten. Och det är ingen magisk handling utan en symbolisk där jag kanske har något som trycker någonting som är jobbigt. Då får jag ta det jobbiga och så får jag lämna det vid korset. Och sen när jag går och sätter mig igen, då är tyngden inte kvar. För den har Jesus tagit hand om. Jag kommer också vara med som förebedjare idag. Och ta även möjligheten och chansen att be för varandra. Om ni vill. Vi har en sån här stund och efter den så kommer vi ha tre böneämnen som vi kommer speciellt be för. Men nu närmar vi oss Gud på det här sättet. Vi ber och sen så börjar vi sjunga. Gud, tack för att vägen till dig är öppen. Tack att vi har möjlighet att se Guds rike, att leva i ditt rike numera. Hjälp oss att våga födas på nytt. Att tro på dig, att välja dig, att leva med dig, att involvera dig i våra liv. Visa oss det vi behöver säga nej till. Visa oss allt det vi har sagt ja till, all den rikedom och allt det fantastiska du har och du är. Och visa oss livet i ditt rike, vad det innebär. Visa oss vad vi kanske behöver avstå från för någon annans skull. Tack för rättfärdighet. Tack för frid. Tack för glädje. Och vi tackar för det, att vi får ta en del av det om vi vill. Men vi ber att alla runt omkring oss och i vår värld ska få leva till slut i ditt rike där din goda vilja sker.